God förmiddag. Vi är just nu i och firar gudstjänst tillsammans och Gud han är här mitt ibland oss. Han är här med sin ande, med sin närvaro. Och jag tänker så här, när vi firar gudstjänst, hela gudstjänsten. Vissa kanske har sin favoritdel i gudstjänsten, men när jag tänker på gudstjänsten så är gudstjänsten en helhet. Där allt som vi kommer med, där vi kommer, vi som alla som kommer och besöker, alla deltar, kommer med sina liv, sina förväntningar, sin tro. Och vi som delar kanske lite framifrån, sjunger sånger, leder gudstjänsten i möte, i Guds ordet, i brödet och vinet. Allt det här samverkar till liksom det som vi får med oss av en gudstjänst. Och hela gudstjänsten är ju ett, vi kommer och vi känner sig inför Gud, men vi gör ju hela gudstjänsten från vår sida är ju ett gensvar på att Gud redan har varit här. Gud har redan älskat, han har redan tagit klivet, han har redan sträckt ut sin hand. Så därför, om jag säger någonting idag som är bra, ta med er det. Men ta med er och sug in atmosfären, sug in Guds närvaro i hela gudstjänsten. Du, jag är otroligt älskad. Du är dyrbar, du är värdefull. Romarbrevet 5:6-8 säger att medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kristus han dog. Han gav sitt liv för dig och för mig medan vi ännu var syndare. Han betalade med sitt eget liv för att vi skulle få liv. Och leva. Och det handlar aldrig, och det kommer aldrig handla om någonting som vi har gjort oss förtjänt av. Utan vad han redan har gjort för dig. Hos Jesus finns frälsningen, räddningen till ett evigt liv. Till ett helt liv, ett upprättat liv. Till en relation med Gud. I hans namn finns helande, i hans namn finns läkedom, i hans namn finns frihet och en glädje som inte finns någon annanstans. Och han är här just nu, Gud är här just nu. Och han vill möta dig och det finns ingen plats som är bättre för en människa att vara på än den i Guds närvaro. Och jag vet inte vad var och en av er kommer för bagage och kommer med förväntan in i den här gudstjänsten, in i den här söndagen. Men kanske kom du hit med en förväntan över att Gud skulle tala till dig, möta dig på ett särskilt sätt. Och Gud han är här och han vill låta sig finnas om du bara öppnar dig för honom. Jeremia 29:13 säger så här att när ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Vi blev påminna om det förra veckan, om gudstjänsten. Samuel var inne på det lite i sin inledning. Att gudstjänsten där vi får som stanna upp, stilla oss. Vi får klä av oss den här stressen som kanske finns. Och vi kanske behöver liksom påminnas om det. Men att helhjärtat, med hela hjärtat, det innersta, hela vårt inre, söka efter Gud. Hesekiel 36:26 säger att jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Gud han är här och han vill möta dig just nu. Och innan vi går vidare i predikan och den texten som är lite utgångspunkten, så tänker jag att vi ska ge en gång Gud liksom det här utrymmet, tillfället att få möta oss. Att den helige ande får göra sitt verk ibland oss. Och det är möjligt, jag kommer liksom inte be någonting spektakulärt, utan den här närvaron, där får vi bara vila. Men det är möjligt att du just nu, där du sitter, kommer att uppleva någonting. Att Gud redan nu möter ditt behov. Du kanske har sjukdom i din kropp. Eller någonting annat, något sår i dig. Eller du behöver kanske lite ny kraft. Han kanske behöver lyfta den där bördan, packningen som du bär på. Vissa känner det som någonting rent fysiskt. Vissa känner det i sitt känsloliv som något emotionellt. Och jag har själv varit med om detta i den här helgen. Jag har varit iväg på några ledardagar. Och jag fick själv vara med hur någon som bad för mig. Jag fick känna Guds kraft så starkt att tårarna... Alltså jag fick gråta ut inför Herren. Och efter det så där hände i fredags. Jag menar, de här dagarna som man har gått som en form av lätthet. Jag behöver det här. Jag tror att ni behöver det här vidrörandet. Så låt Gud med sin ande beröra och fylla dig. Och håll inte tillbaka. Och jag tänker också så här att jag fick också till mig ett ord här innan att det kanske du kanske finns här som kanske är lite rädd för det här med Gud och Guds närvaro. Men du behöver inte vara rädd. Du kanske har blivit farit illa i något kyrkligt sammanhang. Någon kanske har bett för dig på ett obehagligt sätt. Och så har det blivit ett sår och det har blivit som ett hinder som gör att du inte riktigt kan närma dig, öppna dig för Gud och hans verk. Men till dig så säger jag att du behöver inte vara rädd. Gud, han vill dig inte illa. Han våldför sig inte på någon. Han vill möta dig och han vill hela dig. Så vi bara stillar oss och så ber vi bara än en gång. Ann-Kristin bad innan, men vi ber igen att kom helige ande. Kom helige ande. Bara ta emot om du upplever någonting och låt liksom Gud just nu i den här stunden och resten av den här gudstjänsten få beröra dig och processa med dig, hela dig, upprätta dig. Och som vi sa innan också, att det finns möjlighet också för dig som skulle vilja få någon som ber för dig, lägger sin hand på dig, välsignar dig. Så ger vi den möjligheten i slutet av gudstjänsten. Tack helige ande för det du gör just nu. Vi fortsätter. Men fortsätt bara. Var öppen nu. Var öppen med ditt hjärta. För vad Gud vill säga och vad han vill göra. Vi ska läsa från Matteus 20 och från den första versen. Står det så här. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timman gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården, ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han, Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts i elfte timmen kom fram och fick en dinar var. När sedan det första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men fick var sin dinar det också. Då protesterade de och sa till ägaren, det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller så ger du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och de första sist. Det här är alltså en liknelse som Jesus säger. Liknelsen om vingårdsarbetarna eller vingårdsarbetarnas lön. Alla de här arbetarna som arbetade på den här vingården, de fick samma lön oavsett hur länge de hade deltagit i arbetet. Vissa hade arbetat hela dagen, andra några timmar, eller så anslöt efter några timmar. De sista arbetade bara en timme. Och de fick alla samma lön. De sista, de verkade komma in på något som vi kanske skulle säga en räkmacka. Och vi känner kanske igen det i våra egna liv ibland. Med människor vi möter som verkar ha det väldigt lätt förspänt, kan man tycka. Är det rättvist? Är det schysst? Eller om man ska ta någon Astrid Lindgren, rumpnissarna i Ronja Rövardotter. Varför då? Varför gör han på detta viset? Alltså, vad är rättvist egentligen? Vad är rättvisa i Guds rike? Och hur god är egentligen Gud? I det här vi läste när i den här texten i Matteus 20 och sen från vers 13 så står det så här att min vän Gud, jag tänker att Gud är den som säger det här. Gud, han kallar sina medarbetare för vänner. Vi är inte slavar. Och det står vidare, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Arbetarna och vi får det som vi har kommit överens om. Men så är det här. Men jag vill ge det sista lika mycket som du fick. Gud, han får väl göra precis som han vill. Har inte jag rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och de första sist. I Guds rike så är det är bara att vänja sig och inse och gilla läget, kan jag tänka. Det är andra ordningar än vad som gäller i vår värld och vårt sätt att tänka. Det är inte alltid den som har presterat bäst som får den bästa platsen. Det här som den minsta ska bli den största. Den sista först. Och här liksom gör det som Gud i sitt rike, så gör han upp med någonting av den form av elitism som ändå som kan, jag tror det fanns på den tiden på Bibelns tid, men det finns också idag bland oss där vi tänker att det finns de som är lite mer värda, som har gjort lite mer sig förtjänt av den där lönen. Men det är en nåd, det är en förmån och det är en glädje att få vara en del av arbetet. Att få vara en Guds, inte bara arbetare, utan en Guds vän. När arbetet som vi gör blir en gudstjänst, någonting vi gör för Gud, med Gud, oavsett var vi befinner oss någonstans, om vi gör det som här i någon kyrklig verksamhet eller i vårt vardagsliv eller i på arbetsplats eller så kan arbetet få bli en gudstjänst. Och det behöver inte vara slitigt, det behöver inte vara jobbigt, det behöver inte vara kravfyllt. Jesus han säger att hans ok är skonsamt och hans börda är lätt. Vi får arbeta i glädje i tjänsten för Gud. Och när hela vårt liv, allt vi gör, allt vi liksom lever blir en gudstjänst, allt blir en lovsång. Vi sjunger det som inledningen på den här gudstjänsten. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det är någonting vi kan leva i. Och Gud han är med oss i allt. När vi arbetar så är Gud med oss. Och vi lever i Guds rike. Hans närvaro. Som på något sätt Guds rike är. Där Guds rike är, där är Gud. Och i den närvaron så får vi leva. Vi får vandra och arbeta. Och det är en lön nog. Psalm 84 och 11 säger att en dag på dina förgårdar är bättre än 1000 dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus än jag bor i de gudlösas tält. Psalm 27 och 4 säger ett enda ber jag Herren om. Detta begär jag. Att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Finns det någon bättre plats för oss att vara på? Än i Herrens hus, i Guds närhet, Guds närvaro. Att arbeta och att få vara en, liksom, i Guds rike, liksom, det är lön nog att få vara med Gud. Men då kan vi ändå tänka på de här personerna då. De här som kommer på räkmackan, de som kommer på, kanske får tag på Gud sent i livet. Vissa senare än andra. Vad går de? Alltså är det rättvist då? Eller vad går de miste om? De som kommer till tro på Jesus sent i livet. Jag tror att de människorna, de har ju gått miste om en hel del tid. Vissa har gått miste om ett helt liv som de har levt utan relationer med Gud. Och jag tror att det för en del människor kan vara en sorg faktiskt. Som en person som jag träffade för några år sedan, som den här personen, vi hade gått i samma skola så där vi växte upp, liksom, inte att vi kände varandra men jag kände till istället den här personen och liksom, det var liksom högstadiet, det var gymnasiet och jag var engagerad i så här skolgrupper och vi gjorde ändå lite insatser och sånt där, vi skulle ju nå alla, göra lite reklam för Jesus på något sätt och men den här personen verkar inte visa något intresse. Eller jag, det var i alla fall ingen som kom vår, liksom, i vår kännedom liksom, att vara intresserad av Gud. Men så var det som ett bra antal år senare så skulle jag vara i ett sammanhang där jag skulle leda lovsång och så ser jag liksom, i bänken liksom, sitter den här personen där. Och jag var ju tvungen liksom, att bara, ja, hej, liksom, känner du igen mig och och liksom, är du kristen? Och liksom, man fick liksom en liten historia liksom, där och där man fick höra liksom, en berättelse om att om hur den här personen som liksom, utomlands hade hamnat i någon gudstjänst och tagit emot Jesus och sen nu var aktiv i en församling i en annan stad i Sverige. Men och det var liksom roligt och sådär. Men så fick jag också höra det här liksom, att, från den här personen att jag bara önskar att jag hade hört om Jesus tidigare. Jag hade velat få tag på det tidigare. Och jag tror att det kan vara så. Att det kan vara det kan vara en sorg att man känner att ja, men jag, det här är ju så bra. Jag skulle ha velat haft det tidigare. Men även för den personen så finns en god lön att hämta hos Gud. Det finns revansch, det finns upprättelse. Och den personen är precis lika mycket värd som dig och mig som kanske har gått med Jesus hela livet. Det är ingen skillnad. Och lika så för den personen som hoppar på alldeles i slutet, som kanske, jag kan tänka mig att det är många som på sin dödsbädd, i livets slutskede, ropar på Jesus. Den personen är lika mycket värd. Rövaren vid korset, när Jesus hänger där: tänk på mig, Jesus. Och Jesus säger att redan idag ska du få vara med mig i paradiset. Den personen är lika mycket värd som dig och mig. Och jag menar, är det så? Du kanske har kommit till tro på Jesus sent i livet, eller kanske ännu inte har tagit emot honom. Vi har en hel evighet att vänta. Vi har en hel evighet att ta igen, om vi säger så. Kompensera i den där tiden som vi kanske har förlorat. Är det rättvist? I mänskligt sätt? Nej, det är det kanske inte. Men det är kärleksfullt och det är nådefullt. Och sådan är han, pappa Gud. Han vet bäst. Jag tänker också på liknelsen om den förlorade sonen. Jag tror att många har hört den här pappan som får ge ut sitt arv i förskott, för sönerna vill, de här två sönerna vill ha det. Och den ena stannar hemma och den andra går ut i världen och festar upp och slösar upp det här, de här pengarna. Och så kommer han tillbaka smutsig, fattig, eländig. Och den här pappan då, som bara med öppna armar liksom bara springer mot honom och tar emot honom och upprättar honom fullständigt. Men då tänker jag på den hemmavarande sonens reaktion. Han som uppfattade det här som väldigt orättvist. Här har jag slitit, här har jag gjort hur mycket som helst. Och så slaktar du gödkalven, du ställer till med fest. När han som har bett sig så illa, han som har levt loppan, kommer hem pank och smutsig. Men så säger den här pappan, det står i Lukas 15:31, fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Så den här sonen, han har ju missat hela poängen. Han har ju varit ju hos fadern hela tiden. Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Hur har vi det med våra hjärtan? Stör det oss när folk kommer till tro? Har vi som den här hemmavarande sonen ibland svårt att glädjas när människor efter ett liv borta från Gud kommer tillbaka till honom för första gången? Eller kanske sådär att ja, men den där personen har inte känt Jesus så länge, men den har fått så här mycket av Guds godhet, fått de här gåvorna. Fått vara med om jättemycket med Gud kanske. Om andra får samma lön som vi, fast som inte arbetar lika länge. Hur som reagerar vi då? Nu handlar det om Guds rike. Är vi öppna och generösa, eller tänker vi att att de borde minsann visa att de förtjänar liksom den här kärleken från Gud. De måste ändra sig, de måste liksom skärpa till sig nu. Och så bra är det inte. Jag tror att Gud, han behöver arbeta med våra hjärtan. Våra attityder till varandra och till andra människor vi möter. Du är älskad. Och Guds kärlek och hans godhet, den räcker till åt oss alla. Det finns ett flöde från himlen av kärlek som Gud, han vill bara slösa och ösa över dig. Så ge ditt liv, ge hela ditt hjärta till Gud. Var i hans närvaro, var i hans godhet. Och ta emot bara av det här som han vill ge dig. Men behåll det inte för dig själv. Det finns alltid en sändning som Guds kärlek är sån. Den vill som bara ut, den vill som dela med sig. Och dela med dig av det frikostigt till andra. Och har du aldrig gett ditt liv till Gud, bekänt Jesus som din personliga herre och frälsare, så kan du få göra det idag. Du kan få be till Jesus att han förlåter dig dina synder. Och bekänna Jesus som din herre, som din Gud, som din frälsare. Och om du finns här idag som vill eller som aldrig har tagit det beslutet, så vill vi gärna be för och med dig. Och kanske också ge dig vägledning på vägen. Och jag tänker att finns du här idag, du kan be själv i ditt inre. Och det är gott nog, men vi vill också hjälpa dig. Så sök dig i så fall gärna till förbönen efteråt. När vi har den här nattvardsstunden. Eller prata med mig eller någon annan du har förtroende för. Så ska vi hjälpa dig. Vi har en hel värld av människor runt oss som behöver höra och förstå att de är älskade. Det är på något sätt vårt uppdrag. Som kanske bara väntar på att någon säger, ja men Gud, han är på riktigt, du är älskad. Som den här personen som jag fick träffa liksom. Jag önskar att någon hade berättat tidigare. Jag hade velat få tag på det här tidigare. Att människor får höra att det där tomrummet i hjärtat faktiskt går att fylla. Han heter Jesus. Det är relationen med honom. Det är han som, det är bara hos honom som vi kan få den där tillfredsställelsen. Det finns en öppen famn och det finns en måltid förberedd för var och en, för dig och mig, för oss alla. Det finns ett arbete som vi alla får vara del av. Ett arbete som vi alla får utföra tillsammans med Gud som hans vän. Och han är alltid med dig. En Gud som är så god att han vill gå vid din sida. Oavsett hur omständigheterna, oavsett hur vädret ser ut. I hans händer så får vi lägga våra liv. I hans händer, i hans närvaro. I hans närhet. Där är vi. Det finns ingen bättre plats, men det är där vi också är som mest levande. Jag ska fortsätta vara i bön och jag ska nu sjunga en sång som avslutning på den här stunden, den här predikan, och efter det så fortsätter vi med nattvarden.
Lyckan kommer, lyckan går. Så var det någon som sa. Det har inte alltid varit enkelt, men jag skulle inte vilja ta det på något annat sätt. För du bar mig genom stormen, du drog mig upp ur djupet, du grät mina tårar och vände min ängslan till jubelsång. I dina händer, i dina händer, i dina händer lägger jag mitt liv. För vad som än händer, vart livet än vänder, i dina händer, där är jag vid liv. Jag tar inte kärleken för given, jag förtjänar inte det här. har bevisat gång på gång att du älskar mig ändå. I dina händer, i dina händer, i dina händer lägger jag mitt liv. För vad som än händer, vart livet än vänder, i dina händer, där är jag vid liv. För du bar mig genom stormen, du drog mig upp ur djupet, du grät mina tårar och vände min ängslan till jubelsång. Vart livet än vänder, i dina händer, där är jag vid liv. I dina händer, i dina händer, i dina händer lägger jag mitt liv. För vad som än händer, vart livet än vänder, i dina händer, där är jag.